vägar.
God fortsättning på onsdagskvällen. Du har programmet Lite klokare i din radio. Jag heter Camilla Andelin. Alla Lite klokare program hittar du på arenan. De ligger där forever, så du kan gå bakåt och lyssna på alla program som har sänts sedan hösten 2024. Idag hoppas jag att du som lyssnar ska bli lite klokare när det gäller snarkande och sömnapné. Och jag tvivlar inte alls på om vi blir lite klokare eller inte, för nu har jag med mig Eva Lövgren som kan allt om sömn och sömnproblem. Välkommen Eva.
Tack, det var roligt att komma hit.
Ja. Du är specialläkare, vad är du specialiserad på?
Ja, jag är specialiserad i öron, hals och nässjukdomar, men också jag har som en sömnmedicin. Specialisering. Så jag kan kalla mig som en sömnläkare.
Just det. Och du har, jag vet att du har ett Instagram-konto som jag följer.
Ja.
Hur hittar man det?
Ja, det är Eva, vad är det? Alaviva.
Understreck.
Eva understreck unilaakari.
Just det.
Så där, där jag pratar på finska om sömnen och alla olika problem med sömnen.
Mm. Och du har också gett ut en bok.
Ja, Kvinnas sömn, Naisen uni. Det är bara publicerat på finska, men om någon vill översätta den, jag skulle uppskatta mycket.
Ja, just det. Vi har fått in en massa frågor hit i programmet om både snarkande och sömnapné, men känner du att du som lyssnar vill fråga någonting av Eva, så skriv till liteklokare@yle.fi. Hur är det med dig, Eva? Sover du gott själv?
Ganska bra. Jag är 51-åriga kvinnan, så min sömn är inte perfekt, men det är ganska bra. Även sista natten när jag var lite nervös av den här situationen, så jag sov ganska bra.
Mm. Ja, vi kommer att återkomma till det här kvinnor i klimakteriet, att hur mycket påverkar det sömnen. Men vad är det i din egen sömn? Hur brukar den vara då när den är sämre? Alltså när du sa att den är inte perfekt.
Jag vaknar lite tidigare, eller jag vaknar på natten och kan stanna vakna kanske 1,5 timmar. Mm. Men då jag sover igen. Och jag vet ju att det är helt normalt att vara vakna på natten. Att det är så att det kan hända. Vi har som en sömnperioder, 90 minuters sömnperioder. Och efter varje period vi vaknar för en liten stund. Och om vi hittar inte den bussen som tar oss tillbaka till sömnen, vi måste vänta 90 minuter att få den möjlighet att somna igen.
Oj då, det låter ju hemskt.
Nej, men jag tycker att när du är vakna och ligger där i sängen, du kan bara tänka på att okej, lite sen jag kan sova igen. Att nu jag kan bara tänka roliga tänker.
Ja. Men om vi då genast dyker på det som är temat idag. Och jag tänkte att vi börjar med att tala om att snarka. Vad är det som händer i kroppen när man snarkar?
Jo. När vi snarkar, det är så att när vi somnar, musklerna slappas av. Och luftvägen blir lite trängt.
Ja, trängre.
Trängre. Och slemhinnan börjar att vibrera när luftflöden rinner där. Mm. Så det börjar att komma som en snarkning. Och det är helt vanligt om du är jättetrött eller du har tagit lite alkohol eller du har använt sömnmedicinen. Om det är bara snarkning. Om där är ingen apné att andningen slutar helt.
Okej.
Man behöver inte vara oroad om man snarkar ibland. Det är inte en sjukdom.
Nej, men hur mycket kan levnadsvanor och till exempel sjukdomar påverka det här snarkande?
Jo, levnadsvanor kan påverka riktigt mycket. Till exempel om du har lite övervikt. Det är ganska vanligt orsak att snarka. Om du har övervikt, du har där lite fet omkring halsen och det kan tränga luftvägen. Och också rökning, det kan irritera slemhinnorna och vibrering kommer lite lättare då.
Okej.
Och om du motionerar till exempel, musklerna de har lite mer som vi säger på medicinet tonus, men där är lite mer spänning hela tiden om du motionerar mycket. Och det hjälper att luftvägen stannar öppet lite lättare.
Jaha, okej. Men när borde man då söka sig till läkare? När kan snarkande vara hälsovårdligt?
Om det är bara snarken då, där är ingen andningsstörningar. Det är helt normalt i vuxna. Men om vi pratar om barnen, vi tycker att snarkning är det, där är varje gång en andningsstörningar också.
Just det.
I barnen det är inte normalt, men i vuxna det är helt normalt.
Så det där snarkande så är kanske mer ett problem för den som sover i samma rum?
Ja, det är som ett socialisk problem. Och ja, vi pratar mycket med patienten i mottagningen av öronproppar till exempel. Och om där är många olika saker som kan påverka till snarkningen, det är inte som bara en sak som vi kan göra. Där är som många olika operationer till exempel som vi måste ju göra om vi vill hjälpa. Och det är inte möjligt, det är inte värt att göra. Så då måste jag säga att okej, du snarkar, vi vet ju att det är behagligt. Men jag rekommenderar till exempel att ha två olika sovrum. Till exempel att man kan få närhet på morgonen och på kvällarna. Behöver inte irritera hela tiden den sambo med snarkningen.
Finns det några sjukdomar som hör ihop med snarkning, alltså som kan vara tecken på något?
Ja, till exempel näspolyper och om du har täpp näsan, det kan ju påverka på snarkningen. Det tränger luftvägen så att det är lite lättare att börja att snarka. Och också stora halsman. Tonsillar kan påverka så att de kan irritera.
Ja.
Eller de gör luftvägen trängare. Så det kan ju påverka att man börjar snarka.
No här är två som har skrivit in ungefär om samma sak. Johanna skriver, min partner snarkar jättemycket. Så mycket att vi överväger att ha skilda sovrum. För min sömn lider då jag inte får sova. Vad hjälper mot snarkande? Måste man gå till läkaren eller finns det några självhjälpsknep? Är hårt snarkande farligt? Och sen skriver Fille, vad kan man göra åt snarkande? För mig började bli värre efter 40. Jag snarkar typ mellan 1,5 till 2,5 timmar per natt. Beror på om man druckit alkohol eller om man haft en tung arbetsdag. Förr hjälpte det att sova på sidan, men nu snarkar jag oberoende av position. För att förhållandet ska funka sover jag i arbetsrummet sedan 1 år tillbaka. Det var precis det som du sa, att man kan sova i olika rum. Men finns det något självhjälpsknep, alltså, som man kan göra för att snarka mindre?
Jo. Om du snarkar först med tänka på vikten. Att om du kan få några kilo ner, det kan ju hjälpa med snarkningen. Och också motionering och sluta rökning och också sova på sidan. Och man kan också prova från snarkning, skede, kisko.
Skena.
Man kan också prova snarkningskena som du kan få från apoteket. Men de passar för några, inte för alla. Jag tycker att om det är jättehårt och det irriterar mycket sambo, så skulle gärna komma till läkare. Att vi kan ju kolla att är det någonting som vi kan hjälpa. Till exempel att om näsans skiljeväg är sned, så man kan ju operera den och det kan sluta snarkningen. Eller där är stora halstonsillar. Båda är viktigt att operera, därför också att om det är där och du snarkar och blir lite äldre och får lite mera vikten, då det kan bli till sömnapné. Snarkningen är som en första steg till sömnapné. Och om vi gör sådana saker att vi slutar att snarka, eller vi får ganska lång paus med snarkningen, så vi gör den samma för sömnapné. Att vi
förebygger den och flyttar det framåt.
Ja.
Ja. No, men sen är här en som säger med signaturen trött på att sova bredvid en motorsåg. Hen skriver så här: min man har börjat snarka många timmar varje natt och det är ingen skillnad om han sover på mage, sida eller på rygg. Han har provat ett slags snarkplåster från apoteket men det har ingen effekt. Finns det något som faktiskt fungerar? Han har inte sömnapné vad jag märkt i alla fall. Han är 50 års åldern och har några trivselkilon men inte överviktig om det spelar någon roll. Vad är de här, alltså snarkplåster, hjälper de någonting då?
Det kan ju hjälpa om du har problem med näsan. Men om du har ingen problem med näsan, det hjälper inte. Att om näsan är täpp, det kan ju hjälpa. Om problemet är här i, vad är det, nenän etuosassa.
Alltså i näsan, framdelen av näsan.
Ja, framdelen av näsan. Det kan ju hjälpa. Men om du har till exempel polyper där eller stora halstonsillar, det hjälper inte alls.
Nej, just det. Så det kan hjälpa med de här plåsterna, men inte åt alla.
Men också du kan prova, om du har täppt näsan, du kan prova kortikosteroidspray som du kan få från apoteket utan recepten. Så det kan ju hjälpa ganska många om där är täppt näsan.
Vad sa du att det här sprayet heter?
Där är olika märker. Kortikosteroidspray.
Ja, just det. Så man går till
Mommox och Nasonex och vad som helst, Flixonase.
Ja, de kan säkert hjälpa på apoteket. Sen är här signaturen Nati som frågar. Jag bodde tillsammans med en man som sa det att jag både pratade i sömnen och snarka. Har det någon samband med mina sömnproblem?
Första saken är att du pratar när du sover, det är ingen problem. Det är ganska vanligt. Du behöver inte vara oroad om det. Men om jag kommer ihåg, det var samma texten att hon skrev att det var många problem med dagtiden också. Att hon
somnar dagtid också.
Jag är lite oroad av den här saken.
Ja, så man borde gå till läkare då.
Att snarkar och är hemskt trött i dagtiden. Det är problematiskt. Att det kan vara ju sömnapné.
Så det vanligaste symptomet på sömnapné så är trötthet på dagen. Är det så?
Det är en. Och den andra är att där är som en apné. Att någon lyssnar på det och säger för dig att okej, där är andningsstörningar.
Just det, ja. Okay.
Men det är också det att om din sambo till exempel, han sover jättebra och hör inte alls vad du gör på natten, så ingen säger att du har sömnapné.
Nej, så det är lite svårt att upptäcka.
Ja, men om du har dagtidigt problemet, man måste ju kolla det.
Ja. Okej. Okay. Då har vi avklarat alla frågor som har kommit in om snarkande. Är det någonting som du vill tillägga än om snarkande? Annars går vi över till sömnapné.
Jag tror att vi kan ju fortsätta med sömnapné.
Ja. Då får du förklara vad sömnapné är.
Okej, så sömnapné är andningsstörning och det kommer med samma metoden som snarkningen kommer. Att när vi när vi faller i sömn, muskler slappnar av och luftvägen blir trängare. Luftflöden, det minskar åtminstone 30% och det blir sänkning i syremängd, åtminstone 3% sänkning. Eller det blir apnea, att andning slutas helt, åtminstone 10 sekunder period. Och också den samma sänkning händer då. Och när vi har sådana andningsstörningar, vi kan prata om sömnapné. I vuxna, den lindrig sömnapné är att om du har 5-15 andningsstörningar per timme. Så om du har till exempel 15 andningsstörningar per timme, det menar att du har en varje 4 minuter. Men i barn, vi säger att sömnapné är att om du har mer än en andningsstörning per timme. Att barn har olika regler med sömnapné. Och det är viktigt att komma ihåg att om barnen hela tiden snarkar och har apné eller vaknar, det är sömnapné. Och det samma är med vuxna, att det kan vara så att det är bara att syremet sänkar. Men det kan vara så att vuxen vaknar varje gång. Att patienten vaknar varje gång. Och det gör sömnen ganska fragmenterad. Och den andra problemet är också att när vi har som en låg syremätt där, det kan påverka så att vi har som en syrbrist hela tiden. Och det kan påverka till hjärtan, hjärnan och alla inre organen. Och det kan påverka på sådana sätt att vi har större risk för hjärtsjukdomar eller hjärnslag eller typ 2-diabetes.
Ja, så det har så stor inverkan på hälsan om det inte blir skött. Det.
Ja.
Så det skulle vara viktigt. Du, på tal om barn, och du sa att det är viktigt att sköta det om barn får det. Finns det någon vanligaste ålder att få sömnapné, eller kan man få det när som helst i livet?
Man kan få det när som helst i livet. Barnen har stora näs- och halstonsiller och näs- och halstonsiller tonsillar växer från 2-åriga till 6-åriga. Det är ganska vanligt äldre för barn. Men för vuxna, alla äldre.
Ja.
Och när du är ung, det är kanske tonsillar som kan påverka. Men nu för tiden vi ser mer och mer unga patienter som har så stor problem med fetma, så det kan påverka också. Men om du är ung patient och du har normal vikt, det kan komma från käken eller det kan komma från tonsillar eller från näsa. Näsan är inte så vanlig, men tonsillar och käken kan påverka så att du har sömnapné, även om du är helt vanligt ung. Ungdomar.
Mm. Är det vanligare hos kvinnor eller män? Eller är det lika?
Det är vanligare i män. Men kvinnorna men det börjar att bli vanligare med kvinnorna efter klimakterium.
Jaha, okej. Okay. Men det är fortfarande männen som mera har det? Ja. Hur vanligt är det med sömnapné i Finland?
Där är olika siffror av saken. Det beror på vilken ska du läsa. Det var en siffra som sa det att åtminstone 1,5 miljoner finländska människor har åtminstone lindrig sömnapné. Men lindrig sömnapné behöver inte att vara skötat. Det var andra siffran som sa det att 850 000 finska människan har så åtminstone medelsvär eller svär sömnapné.
Så, ja,
och där är några 100 000 människor som har behandling också. Att se på maskinen till exempel.
Okej, så 1,5 miljoner, det är nog ganska mycket det.
Ja, det är ganska mycket det. Men vi måste komma ihåg att när vi pratar om sömnapné eller sömnapné-syndrom. Sömnapné betyder att vi kan hitta andningsstörningar i sömnen när patienten sover. Men han har ingen problem med det. Att han är inte trött eller där är ingen större risk för sjukdomar och så vidare. Mm. Och till exempel om du blir äldre, 80-åriga, de har nästan alla någon slags sömnapné. Men när vi pratar om sömnapné-syndrom, där är också problemet dagtiden. Du kan vara trött och där kan vara utmaning eller koncentreringssvårigheter.
Kan man ha sömnapné utan att snarka? Eller hänger de alltid ihop?
Ja, det är ju möjligt. Jag har märkt patienten som har problemet med sådana problem. Det är ganska vanligt att patienten säger att jag snarkar inte alls. Och kanske någon har sagt att du andas ganska tungt. Att det låter ganska tungt. Men det kan vara svar sömnapné. Och en del av patienten är sådana patienten som har opererats tidigare för sömnapné. Att vi har ju gjort som en ovulopalatofaryngoplasti som betyder att vi har tagit bort lite av mjuka gummen och tonsillar och ovula. Och efter den där är ingen röst, men andningsproblemen fortsätter.
Mm. Här är fundersam pappa som frågar så här. Eftersom jag själv har konstaterats ha sömnapné och använder CPAP-maskin sedan några månader så undrar jag hur troligt det är att ens barn kan få det. Jag har observerat att två av våra barn, 14 och 22 år, biter ihop eller gnisslar tänder nattetid. Kan det vara ett tecken på viss syrebrist? Vad ska man tänka på i så fall när man ska söka vård som ung vuxen? Finns det några andra alternativ för behandling? Och det där alternativbehandlingen, det kan vi ta senare. Men hur troligt är det att ens barn får det om jag har sömnapné?
Det är ju möjligt och det kan vara ganska vanligt. Därför att vi har samma gener. Och vi kan ju få den samma struktur. Och struktur är den som påverkar att får man sömnapné eller inte.
Just det, förstås.
Ja.
Ja. Men det här som han frågar, att barnen gnisslar tänder, är det någonting som kan bara...
Nej, det är inte som en vanlig symptom av sömnapné.
Men att man senare kan få sömnapné.
Man kan inte säga så.
Nej.
Ja, man kan inte säga så. Vi har inte forskning av den här saken. Att vi kan ju säga att den här är den första symptomen eller det kan påverka så att man får den senare.
Mm.
Det kan vara så, men vi vet ju inte nu.
Och sen om man talar då om att gå på undersökningar, så här är flera frågor. Och här är en, ingen sover bredvid mig, jag är ensam, skriver signaturen. Så här, hur lätt eller svårt är det att få en undersökning om man misstänker att man lider av sömnapné? Idag är det ju inte lätt att få hjälp för någonting överhuvudtaget, det vill säga hur ska man gå till väga. Och sen är här en snarkare som frågar, i vilket skede borde man låta undersöka sig, hur långa ska andningspauserna vara? Om vi börjar med att hur ska man söka hjälp?
Om du har problem i dagtiden, till exempel du är jättetrött och somnar nästan i varje plats som du har möjlighet, då vi kan använda som en enkäten att patienten kan fylla in, och om där är symptomer så vi kan ju kolla sömnapné. Och man kan kolla den i hälsocentralen och det är ganska lång kön att få den, men man kan vänta där.
Just det. Här är en som frågar också att tar läkarna på hälsovårdscentralen på allvar om man kontaktar dem?
Jag tror att ta. Ja, där har varit en stor, det har varit jättestor diskussion av sömnapné, och jag tror att alla läkare vet ju nu att hurdan problem kan sömnapné vara. Men kvinnas sömnapné är en sak som jag är lite oroad därför att kvinnorna har mera sömlöshet. Och det är ganska vanligt att kvinnas sömlöshet ska bli skötat, men ingen frågar att har du kanske sömnapné?
Nej, precis. Nu får du berätta vad den här CPAP-maskinen är för någonting. Den ska vi prata mer om här alldeles strax. Och här är flera frågor som gäller den. Men det är väl den vanligaste sättet att behandla sömnapné. Vad är en CPAP-maskin?
Det är som en continuous pressure. Vänta lite. Så det är som en övertryckapparaten.
Ja.
Att det ger luften som med övertryck till luftvägarna. Och man kan använda det. Det passar till medelsfär eller sfär sömnapné. Men också patienter med lindrig sömnapné kan få hjälp av den om de har många problemet i dagtiden. Till exempel trötthet eller ska somna hela tiden eller är utmaningen är stora problemet. Så.
Ja, okej. Okay. Och man får, som den här Nicke Björkqvist här berättar för nyheterna, så man får låna den från sjukvården, är det inte så?
Jo, det är som en lån apparaten. Att man kan ju låna den och du får masken och alla grejer med, och de kan ju kolla att hur använder du maskinen från där, från hälsocentralen till exempel. Eller sjuksköteren kan kolla den. Att hur många timmar använder du? Vi man bör använda den åtminstone 4 timmar 80% av nätterna, men det beror av området att vilka nivån har dem, att det beror lite från området.
Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Här i studion har vi sömnläkaren Eva Löfgren och jag heter Camilla Andelin. Nu har vi Gilbert Lehtinen med oss. Du har fått sömnapnédiagnosen för 3 år sedan och använder CPAP-maskinen varje natt. Men du har en fråga till Eva. Varsågod.
Ja, det där, jag får ibland, om jag, när jag sitter och ser på TV till exempel i soffan, så kan det hända att jag slumrar till. Och ibland så kommer det då sådana märkliga attacker att jag varken får luft in eller ut, liksom andningen slutar helt och hållet. Och det är jätteobehagligt för att man får inte liksom den där syren som man behöver.
Ja.
Finns det något knep hur man ska göra när man får de där attackerna?
Ja, det är bra frågan. Kan jag fråga först att, förlåt min svenska, men menar att slumra till att du har somnat lite?
Ja, att man somnar så här lätt.
Ja. Okej. Ja. Där är en sak som kan hända. Och det kan vara så att när du är i ryggläge, faller under käken och tungan bakåt. Och det kan göra luftvägen trängre. Och om slemhinnorna är ganska torra, det kan som painua yhteen.
De faller ihop.
Ja, och det kan känna att det är omöjligt att andas. Och du kan göra så att du kan försöka att andas jättelångsamt ut. Så det kan öppna den lite.
Mm. Skulle det hjälpa någonting att man skulle fukta med någonting?
Ja, vatten skulle vara bra. Men om det känns så att det är omöjligt att andas, det kanske känns också att det är omöjligt att dricka någonting. Tycker du detsamma?
Ja.
Just det.
Ja, det är liksom slår helt och hållet lock, ska vi säga, för man får inget in och inget ut.
Ja, det kommer från det där på ryggen, musklerna slappar av och det gör den.
Det började ju liksom så med den där snömmen att jag också fick det på nattetid när jag sov. Det var alltid när jag hade sovit på rygg.
Ja.
Man fick svänga sig hastigt om liksom med ansiktet neråt och försökt få andningen igång.
Ja.
Och närmast då gjorde jag så att jag liksom försökt blåsa hårt ut.
Ja.
Och då hjälpte det till början, men här senast jag hade så då fick jag det knappt börja funka på nytt. Det var jätteobehagligt.
Ja. En sak som du kan göra är svänga på sidan.
Mm.
Det kan hjälpa lite.
Exempel,
eller i magen.
Att slumra i soffan, så då har jag suttit liksom. Jag har inte legat alls, utan jag har suttit i soffan.
Ja.
När jag fått de här.
Ja. En sak, om du är vaken, då pratar vi om vocal cord dysfunction. Det är som en stambandskrämp, men det låter inte på det. Men du kan fukta slemhinnorna, det är en sak, och svänga sidan. Och då andas jättelångsamt utåt.
Mm. Okay. Skulle det finnas någon möjlighet att göra någonting kirurgiskt då för att underlätta det här? Eller?
Vilken äldre är du?
Vilken ålder? Ja.
Ja.
69.
Ja, kan inte säga att jag skulle rekommendera kirurgi därför att det är slemhinnorna där och de har blivit lite mjukare med äldre. Så det är risken att operera och det är möjligt att det hjälper inte och det kan påverka på annan sätt, så jag kan inte rekommendera.
Mm.
Nej, just det.
Okay.
Men det är inte farligt, du ska inte dö för det. Jag rekommenderar att bara svänga sidan och ta alldeles lugnt och försöka att andas långsamt.
Ut. Det var så att man ska andas ut.
Det är ganska svårt. Man blir mer eller mindre i panik.
Det förstår jag. Det är helt normalt. Ja.
Mm. Okej, Gilbert. Du fick lite hjälp kanske, men jag hoppas.
Ja, visst var det hjälp när man säger att man ska försöka andas långsamt.
Precis.
Jag har gjort precis tvärtom. Jag har försökt blåsa hårt ut.
Ja. Tack ska du ha, Gilbert, för att du var med.
Ja.
Tack. Hej då.
Tack själva. Ja. Hej.
Naja, sedan ska vi gå vidare med frågor som har kommit in. Här är kvinna 60 plus som frågar, Jag har använt CPAP cirka 5 år. Den hjälpte mot halsbränna och vässaspring. Tyvärr tycker jag att jag sover något bättre. Jag hade sett fram emot att få sova ordentligt, men nej, jag vaknar fortfarande varannan timme fast allting borde vara okej. Vad kan det bero på? Vad säger du?
Så där är sömnlöshet också.
Mm.
Ja, det är ganska vanligt symptom med sömnapné. Det är därför att när vi har sömnapné, det kan påverka så att vi har hög blodtryck och det kan ju påverka till hjärtan och som en sympatisk nervsystemet. Och då vi vaknar lättare och sömn är mer fragmenterad. Och man kan köta både sömnapné och sömnlöshet. Men man måste veta ju att hur. Och jag rekommenderar att köta sömnapné, men också jag rekommenderar att köta sömnlöshet. Vi kan använda som en kognitivisk behavioralisk metod som husområdet till exempel har i nätet. Det är ganska bra. Och man kan använda olika medikationer till sömnlöshet, inte som en benzodiazepiner som är vanliga sömnmedicinen, men annorlunda medicinen som kan hjälpa lite.
Okej. Samma kvinna 60 plus frågar att jag tycker också att när apparaten börjar blåsa hårdare så lämnar den i det läge och jag kan vakna av det. På senare tid har jag startat om maskinen. Ska maskinen fungera så eller är det något fel?
Det är så att man kan sätta maskinen börjar att blåsa hårdare lite senare. Det är så att i början maskinen blåsa lite mindre.
Mm.
Det är därför att det är lättare att somna då. Men om det tar lång tid att somna, maskinen har för kort tid.
Ja, men man kan ställa in den då.
Ja, man kan ställa in den. Och du kan kontakta till exempel lungpolikliniken eller varifrån har du fått den maskinen. Att de kan ju byta sättning lite.
Just det. Sen är här en som frågar, jag använder CPAP-apparat, sover dock ofta med öppen mun och vaknar på natten av torr mun. Vad kan jag göra för att undvika att sova med öppen mun? Är tejpad mun ett bra alternativ? Är tejpad mun generellt bra eller är det eller hälsorisk?
Där är olika maskiner och man kan använda tejpen, men jag rekommenderar inte tejpen.
Mm.
Men det är så att där är som en, vad är det, halsband?
Vad är det på finska?
Tämmösiä pantoja, tukia, stöd.
Ja, stöd. Ja.
Ja, som en stöd som du kan sätta till CPAP-maskinen, att du kan inte öppna munnen.
Okej.
Det är möjligt att använda det. Tejpen, om du använder den, det kan irritera huden. Så det kan bli allergisk reaktionen senare. Om du använder den hela tiden, varje natten. Och det är ju sant att när munnen är stängd. Vi har mera utrymme där i halsen. När vi öppnar munnen, käken går bakåt. Och där är mindre utrymme där i halsen. Så det är bra att få munnen stängd på natten.
Ja. Så det är viktigt att den hålls fast. Men skulle det vara bättre då? Alltså det finns ju sådana här olika masker. Den som bara täcker näsan och den som täcker mun och näsa. Skulle det vara bättre med den där större då? För att munnen skulle hållas fast? Eller?
Det är en möjlighet. Men näsmasken är den bästa. Därför att det är den samma som vi vanligt andas.
Ja.
Det är det samma sätt. Det fungerar på samma sätt som vi vanligt andas.
Mm.
Som vi skulle andas.
Ja.
Det skulle vara bra att andas från näsan.
Ja.
Men det är så att om det fungerar inte, man kan använda helmasken. Ja.
Mm. Sedan är här en som under signaturen lättare bagage vid resa som frågar, kan man träna upp halsmusklerna så att man skulle slippa CPAP-apparaten?
Okej, det är en bra fråga. Tack. Vi vet ju att opera, sångare har mindre sömnapné som andra.
Aj.
Även om de kan ha mera vikten eller är mera övervikt, kanske några åtminstone. Och också de som spelar någon instrument som du måste blåsa. Och de har alla tränat deras muskler där i halsen eller i munnen. Och därför där har tänkt att är det myofunktionalisk terapi en möjlighet för sömnapnepatienten. Och vi har haft som en stor forskning och den här systemet kallat Sleep Revolution-projektet. Och där var en del av patienten som gjorde som en myofunktionalisk terapi. Och det var ingen bra resultat av den här patienter, att det hjälpte inte så mycket som tänkte. Det var några patienter som fick som en superrespons, att de fick jättemycket hjälp, men i stora mängden det fick, där var ingen skillnad.
Jaha.
Men där är nätsidorna i Sleep Revolution, och du kan hitta, om du hittar på myofunktionalisk terapi, myofunctional therapy från nätet, du kan hitta olika träningsprogrammet från där.
Så man kan träna upp det.
Ja, okay. Och det är därför också att vi tänker att om tungan är lite låt, att det kan påverka. Att om tungan fungerar riktigt bra, det kan påverka så att det dras inte bakåt när du sover.
Okay.
Och du kan träna. Det är muskel, så du kan träna.
Vad bra. Sen är här Maria som frågar kort och gott, kan luktsinnet ändra då man börjar använda CPAP-maskin med näsmask?
Okej, jag har inte sett forskning av den här saken och kan inte säga att okej, kan inte eller kan. Men jag tror, nu jag måste bara tänka på den, hur kan det vara? Den luftlöden kan påverka på slemhinnorna.
Ja.
Och det kan ju vara lite påverka.
Kanske.
Kanske. Men där är ingen forskning, så det var bara min motu, inte som en riktig forskning bakom den här åsikten.
Sen är här Yvonne som frågar, jag hade övervikt och fick sömnapné och till följd av det en CPAP-apparat som jag flitigt använde, och det var bra. Sedan gjorde jag en gastric bypass och bytte maskin. Nu använder jag den väldigt sällan. Tror att jag inte har så många apnéer längre. Kan man bli fri från sömnapné? Hur vet man om man får eller kan sluta använda apparaten?
Det är en bra fråga. En sak som vi pratar när vi pratar om kirurgi i sömnapné är att fetma-kirurgi är en kirurgi som hjälper patienten med sömnapné. Och om du har mycket extra vikt, det kan vara så att patienten behöver inte maskinen. Det är inte så att varje gången när övervikt är skötat bort, att det sköter också sömnapné. Inte varje gången. Men många patienter får riktigt bra hjälp. Så man kan kolla nattpolygrafi.
Det vill säga att man mäter.
Ja, att vi kan ju mäta den igen.
Ja, okej. Okay. No, men det skulle vara jätteskönt för Yvonne om hon skulle bli fri. Så är det så att när man en gång har blivit diagnostiserad med sömnapné, så det är inte någonting som man har nödvändigtvis hela livet om man till exempel bantar och blir av med övervikt?
Ja, just det.
Oj, vad skönt att höra.
Och till exempel om du har stora halsmansillar. Stora halstonsiller. Så om vi tar det bort, det kan ju hjälpa.
Ja. Okej. Sen skulle jag vilja fråga, alltså det har ju varit tal om, vi har stött på det här med olika skenor. Det finns skena mot tandgnissling, och sen finns det sömn. Nej, vad finns det allt för sådana här skenor?
Okej. Ja, först vi måste säga att den här gnissling,
för tandgnissling.
Tandgnissling, skene. Det påverkar lite annorlunda som snarkning eller apnekskena. Det gör så att det dras hakan framåt. Förlåt, bakåt.
Ja, det är som emot tandgnissling.
Ja. Det är därför att den här leukanivel blir relaxerad om hakan är bakåt.
Ja.
Men om du har snarkning eller sömnapné, då måste vi dra hakan framåt.
Så det finns flera olika skenor?
Ja, så det är helt annorlunda. Och det kan vara så om du har mycket av bruxism, att duckningsla tänderna hela tiden, att det är hårt att försöka att använda apnéskenan. Mm. Därför att det är så jobbigt för musklerna.
Ja, okej.
Och också det är så att du kan få olika tjänen från apoteket. Och de är gjort för alla. Och det är one size fits for all. Kanske för några, men inte för mesta. Och det är så också att om du köper tjänen från apoteket, du måste få din tänderna kollat av tandläkare varje år. Aha. Och tandläkare gör också den här tjänen. Och du kan få också den från sjukhuset om du har medelsvär eller svär sömnapné, om det är bra skött för dig.
Ja. Okej, no, men bra. Det finns olika alltså. Sen är här Lotta som frågar. Jag har använt CPAP-apparat i 5 år och mår mycket bättre nu. Problemet är att jag blöder näsblod flera gånger i veckan, använder A-Vita Plus, nässpray morgon och kväll. Fuktare har jag också till apparaten. Finns det något råd mot detta? Jag har funderat om jag borde byta tandställning. Så hon har tydligen tandställning också, den här Lotta.
Ja, det är ju sant att näsan blöder, men många patienter som har sömnapné och använder sömnapnéapparater. Jag tror att näsan bör kontrolleras. Att vi ser ut att är det någonting där eller är det någonting som måste vara skötat. Mm. Att om det är som en näsmask så det kan irritera slemhinnorna där i näsan. Och också en sak är att man kan ju kolla lite annorlunda masken att skulle det vara bättre. Och man kan också använda öljan till exempel att hjälpa. Men om näsan blöder hela tiden och ganska ofta, jag rekommenderar att någon skulle kolla den.
Okej. Finns det några nya behandlingsmetoderna på gång inom forskningen? Eller är det så att alla nu bara ska få den här CPAP-apparaten eller en sån här apnétandskena?
Ja, det är en bra fråga. Där är mycket forskning av saken. Därför att sömnapné är så väldigt stort problem i hela världen. Och där är mediciner. Och där har varit forskning i Finland också av saken. Men det tar tid att det kommer till marknaden. Kirurgi utvecklas också. Och vi har ju märkt att det var lång pausen, att vi opererade inte sömnapnépatienten. Men nu har vi nu forskning av saken. Vi vet ju att till exempel halstonsillar kan ta bort. Och före vi opererar, vi måste undersöka patienten riktigt bra. Att vi vet ju att vilken niva är den trängsta området. Ja, att vad ska vi operera? Att inte alla den samma operationen.
Nej. Ja. Här kom in en intressant fråga av en före detta snarkare. Det finns olika appar till telefonen som mäter sömnapné. Hur mycket kan man lita på dem? Frågar han. Och han själv har använt CPAP i 10 år och är väldigt nöjd. Det visste jag inte att det finns sådana här applikationer till telefonen. Kan man lita på dem?
Det beror om appen och det beror om patienten. Det är samma med de här ringen eller klockor.
Ja. Ja,
att några ser bra ut och att det man kan lita på i en patienten. Mm. Och ja, det är ganska vanligt att jag ser patientens appens resultat och jag ska kolla den med vad vi har fått från nattpolygrafi. Så några gånger det stämmer, men några gånger det stämmer inte alls.
Nej.
Det beror om patienten och appen. Att jag kan säga inte, men några appar är ganska bra, men det beror om patienten.
Så jag läser dig på det sättet att om man misstänker så ska man helst gå till läkare och inte börja leka med appar.
Men en sak är att det är bra att människor använder den här appen. Att där kommer patienten som säger att okej, det har sagt att jag har någonting, att nu måste jag kolla den här. Och då ska vi kolla om där är problem. Och det är ganska ofta att någonting hittas.
Ja.
Att det är inte bara det är inte bara fel. Jag tror att vi måste kolla den. Mm. Ja, det är intressant.
Du har nämnt här nu att man ska tänka på sin vikt, man kan röra på sig mer. Finns det några andra sätt som man kan förebygga sömnapné, eller är det bara någonting som man kan få?
Det är bara någonting som man kan få, jag tycker. Att om du har bra livsvanor så där är inga problem. Du har gjort allt. Men några av oss har sådana struktur där i halsen. Eller hjärnan påverkar på sådana sätt att det visar inte att nu måste du andas. Att det, att det kan komma upp ner.
Ja, okej. Okay. Hur tycker du att man borde ta upp den här saken? Jag menar, det kan vara känsligt att säga som den som sover bredvid. Hur tycker du att man ska tala om det här med det kan vara partner, det kan vara rumskompis, studiekompis.
Med hjärtan och varma.
Mm.
Ja, att man vet ju, man kan göra ingenting om han snarkar.
Mm.
Att det är någonting som man kan välja. Det är inte någonting som man kan välja. Att man måste vara jätte sensitiv när du börjar att prata.
Mm.
Och kanske säga att jag är oroad.
Mm.
Och det är inte orsak att du gör så.
Nej, man gör ju inte på flit. Jag tänkte läsa upp här några som är riktigt nöjda också. Det har kommit en hel del frågor, men så är här många som skriver. Här är Fredrika som skriver: jag har haft, inom citationstecken, snarkometer redan flera år och hela tiden lidit av problem med hur den där masken trycker på. Har fått möjlighet att prova olika modeller och så vidare, men det är helmasken som fungerar bäst. Undrar varför det ska vara så komplicerat att få en specialmask. Har nu äntligen fått remiss av hudläkare, men det har tagit tid. Och kändes att mina hudproblem inte togs på allvar först. Så det är, så om man har hudproblem med masken så är det...
Ja, det kan irritera huden. Och huden kan vara sensitiv till olika sätt och masken kan irritera.
Ja. Sen är här Bett som skriver: jag har ingen fråga utan vill säga hur bra CPAP-apparaten är. Min man har använt sin i över 20 år varje natt före han fick den väcktes jag ofta på natten av hans snarkande och andningsuppehållen. När han höll andan knuffade jag i honom så att han började andas igen. Det kändes som om det var min uppgift att hålla honom vid liv till morgonen. Efter att han fick sin maskin sover vi båda skönt alla nätter. Också när vi är på resa har han den med sig.
Tack för den här kommentet. Det är en sak som jag hör ganska ofta.
Ja, just det. Så det är nog bara modigt att ta kontakt med läkare och inte vara rädd för den här maskinen.
Just det.
Ja. No, men, klockan är så mycket så vi måste börja avrunda. Tusen tack Eva Löfgren för att du kom ända från Uleåborg för att vara med i vårt program.
Ja, tack. Det var roligt att komma.
Nästa vecka så har vi inte lite klokare, då har vi en specialmusikkväll och då handlar det om gitarrsolon. Men om 2 veckor igen så då har vi lite klokare och då ska vi tala om att göra sig av med överloppsgrejer. För jag tror att ganska många av oss lever med en massa grejer i vårt hushåll och i våra förråd. Yle Vega.